Ja, men du, vad fan.
Så är skönt.
Grejen är så här. Roger, välkommen till Hackarelipodden, säger jag då.
Äntligen!
Ja, men jag har en fråga då, Roger. Du har ju lärt känna varandra på paddelbanan.
Mm.
Hör och häpna. Mm. Och då tänker jag så här, fan, paddel, hockey. Jag vet att du spelar golf också. Du håller på mycket grejer.
Mm.
Men är du perioder också då? Eller? För mina...
Ja, det men det är jag. Mitt årshjul är ju ganska inrutat. Det är ju hockeyåret runt i princip. Golfen börjar bli intressant så fort det kommer sol ute, för då gillar jag att vara utomhus. Då är det svårt att gå in i paddelhallen. Alla är ju inte lika sjuka som dig och ska vara inne i en paddelhall när det är sol ute. Så att, då vill jag vara utomhus och då gillar jag golfen, för det blir liksom... Mitt jobb är ju oändligt. Det finns ju ingen början och inget slut på mitt jobb. Det är ju hockey i huvudet året runt, dygnet runt. Och att, jag kopplar inte av ligga på soffan. Jag är för rastlös för det. Och samtidigt så går hjärnan när man ligger där på soffan. Så, däremot på paddelbanan eller på golfbanan så får man liksom koppla bort totalt och liksom skaffa sig andra problem.
Men apropå golf då, vi har ju sagt lite om det, och sen har ju jag, vi har ju en del vänner som även håller på med hockey såklart och har hållit på med hockey, men då de har börjat, och så går de över till golf och så går vissa all in då även där. Men jag har inte riktigt vågat öppna den dörren.
Jag gör inte det.
Nej.
Nej.
Det är tips från coachen då. Ja, det är bra. För jag har inte riktigt vågat det.
För du kan ju inte stava till lagom. Så det, gör inte det.
Men du, apropå lagom då.
Ja.
Du som ändå har träffat extremt mycket människor inom idrott. Och för att bli duktig på någonting. Så det här med lagom är väl inte riktigt.
Nej, det är ju, vi har ett säg på borgen. Våra fystränare säger alltid att lagom är sämst.
Så är det?
Ja. Ja, men det är ju det elitidrott handlar ju om, att leva det man gör. Och att leva det man gör kan man inte göra lagom. Utan det blir ju, för en utomstående så ter sig det ju alltid märkligt att det är för mycket. Så, och det är ju inte, elitidrott är ju inte hälsa.
Nej.
Det är inte så. Att det, utan det är ett sätt att leva där man fullkomligt drunknar i det man gör. Jag tror både spelare men framförallt ledare som har ansvaret att leda. Jag tror nästan det är lättare att vara spelare, att man gör sin träning, man gör sin match. Sen får man vara ledig. Och vi snurrar i huvudet på dem också. Men som ledare så är det ju nästa match, nästa träning hela tiden som är i huvudet. Så att jag älskar ju att leva så här. Att ha, det får ju varje dag att ha en mening, oavsett om man har förlorat eller vunnit. Så är varje dag en mening för att man ska föra någon slags process vidare.
Mm. Men nu, jag tänker på det, nu tillbaka till det då, om man ser till golfen eller padden för din del då.
Mm.
För jag använder ju väldigt mycket rörelse till att jobba med mina demoner, eller du får kalla vad fan du vill, liksom, eller tankarna som snurrar.
Ja, du är ju brottas med män också.
Ja, det gör jag. Gjorde jag igår senast.
Ja.
Det var trevligt faktiskt. Det är alltid trevligt att brottas. Jag gillar mycket hellre att brottas med män än kvinnor, det ska jag säga.
Hur kommer det sig?
Nej, jag vet inte. Jag gör det. Alltså, det är mycket...
Ja, men det kan jag förstå, man som ska brottas. Så att det,
ja, men det känns... Ja, nej, men det är betydligt bättre med män i det fallet. Men, nej, men tillbaka till det. För att jag behöver ju ha den här, ska man säga, outletten. Eller du vet, att släppa på... att, ja, det kommer lilla Sally.
Vill vara med.
Ja, hon vill vara med. Alltid. Nej, men i alla fall. Och du tänker så här... Är det där på golfbanan eller när du ska slå den där bandejan i padden och så vidare som du inte har några som helst tankar, utan du är exakt. Bara där för att tänka?
Ja, men det är ju det som de sysselsättningarna tvingar ju en till fullkomligt fokus. Och då kan man ju givetvis inte tänka på någonting annat samtidigt. Så att, och jag älskar, i padden älskar jag också att du får bli trött och lite fysiskt och du får röra på dig och du får tävla och du är i lag och det är mycket strategi. Och padden är ju komplex på det sättet, medan golfen är ju lite annorlunda. Där är man ensam, men man får också ta ansvar själv för den där bollrackaren, att den ska i hål. Och tävlingsmomentet finns där, så det är ju väldigt intressant.
Men tillbaka till det då, för nu sitter jag, det låter precis som att jag ska börja med golf här nu, men jag måste...
Nej, du får inte det.
Nej, jag, det är bra att du säger det, för jag ska inte det. Grejen är så här, jag tänker bara på, det känns som att golfen är så otroligt mycket mer mental, eller är det, Eller jag har missuppfattat det. Eller att det är mer mentalt med golfen. Ja. Att bibehålla fokus. Men klart, padden, jag köper ju det också. Är inte jag fokad på bollen som kommer? Så klart som fan, det är en viss form av skillnad. Men det känns som att jag behöver vara med mentalt under en längre tid när jag spelar golf. Utan ens att spela golf.
Den stora skillnaden är ju att i paddel måste du reagera på vad som händer. Att bollen är i rörelse. Den kommer till dig långsamt, eller den kommer högt, eller den kommer lågt, eller hårt. Så reagerar du på det. Padden är ju reaktiv. Medan golfen är ju fruktansvärt frustrerande för att bollen ligger ju still. Och du får ju välja själv när du ska slå. Och det innebär ju att i paddel så spelar du nästan bäst när du inte tänker på teknik och Fors senaste teknikråd, eller hur?
Nej, jag är med dig.
Men börjar du tänka på tekniken, hur var det jag skulle hålla handleden, då är man ju fakt liksom, ja. i paddel. Och det är där golfen blir oerhört svår, för att det finns så mycket experter runt golfen som ger tekniska tips. Och att hålla sig från det och bara tänka på vart du ska skicka den här bollen, inte hur du gör det är det som är svårt med golf. Tror jag som sport, i och med att den är inte reflektiv. Bollen ligger där och du får verkligen förbereda dig i lugn och ro, så ska du slå ett slag. Och det kan göra det fruktansvärt frustrerande. Du kan aldrig säga bra slag till motståndaren. Att de gör någonting bra som gör det svårt för dig. Utan det är bara upp till dig själv.
Ja, shit alltså. Jag måste bara, vi ska avsluta golfen här. Men jag måste nämna en grej. Vi var nere, jag fick äran att hänga med på en liten paddelresa. Vilket är väldigt trevligt för övrigt. För de som inte har gjort det så kan jag rekommendera det. Och då åkte vi till Marbella och Estepona, men framförallt i Marbella. Hade med oss ett gäng goa gubbar ner. Och de spelade även golf, och det gör ju inte jag. Utan då var vi några som inte spelar golf, respektive några som spelar golf. Och när det är på sådana resor så intas det ibland lite, det är lite lunch och det är lite, ja, lite bärs verkar det som att vissa tycker om. Det gör ju inte jag, men andra gör det, och det var jättebra. Och då blir det, och då har jag, då fick jag äran att vara med på första utslaget, på första där på Los Naranjos, eller jag har ingen aning, det är något ställe där. Ja. Och jag har nog aldrig skrattat så mycket i hela mitt liv. Där och då, när jag filmar fyra killar som ska slå ut då. Och jag har det på film. Jag har nästan lagt ut det i klippet också. För övrigt. Det är det bland de sämsta utslagen jag har sett någonsin. Det är fantastiskt roligt. Sen är de rätt duktiga på golf också.
Okej.
Men så det blir ännu mer roligt då. Jag kan tänka mig det. Jag har varit med och kört caddy 2 18-hål. Det är det enda jag har gjort på en golfbolla.
Ja, jag tycker det tar bort nöjet det där med om man dricker samtidigt som man ska spela eller idrotta. Jag tycker då det försämrar sin förmåga. Det är nog svårt nykter. Så att den där ölen tar jag hellre på liksom restaurangen efteråt, men inte när jag spelar.
Nej, jag fattar. Du, tillbaka till det. Du nämnde vår kompis Johan Fors också.
Ja.
Ja, och jag har ju fått äran att spela med honom. Jag spelar ju med honom i serien numera. Då,
är på, det sant?
Ja, du hör ju att jag spelar. Jag är ju partner till Johan Fors. Ja, tack.
Till han alltså?
Ja, till honom. Ja. Han, apropå det. Och han vet ju att jag gillar det. För jag behöver ju höra, alltså jag vill ju att någon ligger på mig liksom. Ja, alltså säg till mig det. När jag inte levererar just och hela den här biten. Det är så jag utvecklas. Sen finns det ju, alla är vi olika. Men han ligger på mig som fan. Och tillbaka till det då, att när någon präntar in saker i dig. Att tänk på detta, tänk på detta. Och då är det för min del, då handlar det om hela tiden att göra de här små myrstegen liksom. Träning är ju en sak, men sen kan du kunna applicera det under en match med.
Just det.
Du ska inte kunna stå på linjen när det är en låg boll som går över nät. Linjen kan du stå på om jag lobbar och så får jag höra det 500 år. Och så helt plötsligt så sätter jag det en gång. Och en gång. Och det är jävligt roligt, för det blir ju utveckling av det.
Exakt. Ja. Nej, men det är det där som är halva grejen. Det är där jag ligger i golfen också. Att man hittar något och tycker att man kommer vidare, och just det där att driva på utvecklingen är ju vansinnigt roligt oavsett vad man gör. Så ja, jag känner igen det där.
Du sa en sån fin grej förut. Du snackar om ledare, apropå, du vet, du tänker hela tiden på saker och allting. Och ni är ju inte bara en ledare, utan ni är flera. Men ledare då, för jag fick ju äran att lyssna på en föreläsning av dig.
Ja, just det.
Och det är en stor jävla rek till allihopa där ute som lyssnar. Och jag säger det till alla jag träffar också. Och det handlar inte om att bara för att jag tycker om det. Utan jag säger, the credit where credit is due. Så är det, för jag tycker det är viktigt att ge komplimanger när det finns saker att ge komplimanger om liksom. Och jag vet inte, när vi snackar om feedback så, så länge den är förståeligt så är den okej, vad jag förstår det som i alla fall. Feedback-trappan och feedback, så vidare.
Ja, exakt.
Nej, men tillbaka exakt. Till det, men ledare. Och där sa du så jävla bra grej. Ledare, eller ledarskap, sa du. Lika med.
Skapa ledare.
Eller hur? Den tycker jag är så jävla bra. Den satte sig jättehårt i mig.
Vad kul. Vad tog du med dig från det? Vilka sammanhang
applicerade du det? Hur? Nej, men grejen är att det är så jäkla mycket människor där ute som... Alltså det är ju helt otroligt att folk faktiskt också titulerar sig i själva ledare. Vilket jag är väldigt svårt för.
Ja, just det.
Jag har jättesvårt för det. För det är inte någonting som jag tycker i alla fall... Det känns jättekonstigt att du ska själv titulera dig som en ledare.
Ja, just det.
Du
menar att det är någonting man blir? Eller?
Ja. Så känner jag i alla fall. Ja, för förstår. Andra ser dig som ledaren. Det är så jag känner. Många gånger så, jag brukar säga det, väldigt, väldigt många är chefer. Men väldigt få av de cheferna är ledare. Nej, men nu raljerar jag lite.
Nej, det gör du inte. Det är två olika saker. Faktiskt. Att vara ledare för någon så leder man ju verkligen den gruppen. Man är gruppens ledare oavsett vad man har för titel och vad man har blivit utnämnd till. Att bli utnämnd, jag är ju utnämnd head coach. Det är ju en sak. Men att bli ledare så att de jag förväntas chefa över, ta ansvar för jag har ansvar för en grupp. Att få dem med mig så att vi gör någonting tillsammans är en helt annan sak. Mitt chefskap har jag ju alltid kvar i min titel och i mitt jobb, men att därifrån till att bli ledare är ju en stor utmaning. Så förstår man det så blir man också ödmjuk inför uppgiften, att det inte är så enkelt. Men det är en annan viktig sak med det här, det jag tycker med att ledarskap är att skapa ledare, det är ju också att de som jag leder och som jag jobbar med vill ju jag göra så pass fria så att de själv ska kunna leda andra. Det är det absolut viktigaste för mig, så att jag ser dem som jämlika. Och det tror jag är min syn på ledarskap. Att jag tror aldrig att du kan nå ett riktigt, riktigt bra ledarskap om du inte har en jämlik syn på dem du jobbar tillsammans med. Så att du, att du till exempel, som jag pratar om hela tiden, delar på tolkningsrätten. Att jag äger inte tolkningsrätten för att jag är utsedd chef. Och det tror jag att många missar. Att bara för att jag är utsedd chef och har det på mitt papper och min titel, så innebär det ju absolut inte att det är jag som är bäst på att analysera en situation. Utan det är snarare tvärtom, att... Jag kan tänka mig att det är samma sak i företagsvärlden, att på en hantverkarfirma så är det nog hantverkaren själv som analyserar en situation bäst, det är inte chefen som sitter på kontoret. Så att dela på tolkningsrätten, det är en sak. Men sen att jag tar ansvar som chef och ledare för att skydda dem jag ska leda, det är en annan sak i ledarskapet som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt, att man tar sitt ansvar som chef. För det annars lätt har jag sett i Sverige nästan att man nästan undviker att ta chefskapet för att man tycker att man ska jobba så demokratiskt. Och det är inte heller, så kan vi inte heller jobba, utan man behöver ta sitt ansvar för den grupp man är tillsatt till att leda. Men processen framåt för man tillsammans.
Men nu, jag tänker på det, för att ett exempel som jag ganska nyligen var med om, det, eller rätt sagt så här, överlag på bolag idag så ska det göras ledarskapsutbildningar och du ska fortbildningar och sådana här saker. Det är mycket på tapeten liksom, att nu ska vi bygga detta tillsammans. Och då känner jag så här. Jag tycker det är skitbra med utbildningar. Så länge de är bra såklart, eller det är folk levererar. Men någonting som jag tycker är lite märkligt som jag har sett, det är att likadant som du sa, att ansvar, du nämnde ansvar. Jag har ju ett eget ansvar. Jag har ju skyldigheter som jag behöver upprätthålla för att jag ska kunna ha rättigheter. Så känner jag.
Just det.
Ja. För levererar jag på mina skyldigheter, och då har jag ju också rättigheter. Ja. Men i det här fallet då, om jag nu ska ta ett exempel på ett bolag och då ska vi, ja men nu kör vi ledarskapsutbildningar. Någonting som jag tycker är märkligt då att du inte riktigt följer upp de ledarskapsutbildningarna.
Nej, just det.
För att det är så jävla lätt att gå och göra olika former av utbildningar. Mm. Bara göra. Ja, men nu har jag gjort det. Nu är det klart.
Ja, ja, ja,
men det är det ju inte. Både du och jag vet ju hur jävla mycket vi behöver jobba med oss själva.
Exakt.
Är du med? Exakt. Och då känner jag så här att för att som bolag då, då tycker jag verkligen att alla vill ha mer ledarskapsutbildningar. Ja, men vänta nu här. Jobbar du med det som du faktiskt har lärt dig på de här kurserna eller utbildningarna? Och då känner jag bara så här, en grej, då la jag fram ett förslag. Jag gjorde det ganska nyligen, för jag föreläser en del likadant som du, Roger, och så där. Så la jag fram ett förslag, men fan, det hade ju varit väldigt, väldigt intressant och personligt utvecklande för respektive chef som möjligtvis kan bli ledare. Att inför alla ställa sig upp och plocka ut en enda liten sak ifrån den här ledarskapsutbildningen som de, eller den personen har implementerat i sitt liv.
Ja, just det. Exakt.
Är du med? Det räcker ju med en liten grej. Ja. För då har ju de börjat sin resa.
Ja, men jag brukar säga så här att alla vill ju utvecklas, ingen vill förändras.
Nej, där har du.
Där är det. Och alla vill gå på den här utbildningen och så avslutas det med en trevlig middag på fredag, men på måndag gör du samma sak igen. Så utveckling kräver ju förändring. Det är väldigt, väldigt svårt. Men att förändring brukar jag prata om att det handlar inte om att du inte duger som du är. Många misstolkar ju också det att fan jag behöver förändra. Så oftast vill man, uppskattar man inte de starka sidor man har av sig själv. Utan man vill oftast vara som den andra. Den lugna vill, den introverta vill bli mer extrovert och tvärtom. Nej, och för sig, den extroverta vill aldrig ändra på. Men du förstår vad jag menar, att man är inte nöjd med sina kärnegenskaper. Och jag brukar prata om, finns ett bättre ord på engelska, engelskan är ett rikt på growth. Att tillväxt eller växtkraft eller att growth mindset är ju någonting helt annat. Att man växer ifrån den man är. Och därför så tycker jag att den bästa ledarskapsutbildningen är ju den när du får börja känna dig själv. Vem är jag? Hur fungerar jag? Vad har jag för människosyn? Vad har jag för bias? Jag går runt med hur fungerar jag i olika saker? Vad har jag för glasögon i hur jag ser världen? Och börjar man bli i kontakt med sig själv så tror jag att det blir mycket lättare att samarbeta med andra och leda andra. Och det är ett steg som många hoppar över. Och att man inte riktigt lär sig att förstå sig själv. Och att man är annorlunda. För då kommer man... Om man inte har kommit till den insikten så kommer man träffa jättemycket konstiga människor som tycker fel.
Men det som du säger där, att det hoppas över det steget.
Ja.
För det är jävligt lätt att prata om saker. Och när du pratar om saker som du inte själv gör. Är du med mig? Alltså, du ska nu läsa. Alltså, ja, men så här är det. Det är ungefär som att läsa innan till någonting sen. Sen kan du ju ordbajsa det hur du vill och sälja in det. Mm. Men om du inte... är såld på det du snackar om.
Nej.
Och jag kan ju bara vara såld på det om jag jobbar med
du
det.
Du gör det själv, exakt.
Eller hur?
Ja, min bästa ledarskapsutbildning började jag för ungefär 15 år sedan. Då började jag jobba för Svenska Hockeyförbundet med juniorlandslaget. Och vi kom överens, förbundskaptenen, om att vi skulle bryta lite ny väg och tog in mentala coacher in i ledarstaberna som en del av coaching. Att vi hade psykologiska coacher, tror jag vi kallar det. Och jag hade läst psykologi på universitetet i Umeå och ringde upp den professorn som jag hade där som hette John Jansson. Som jag tänkte han kommer väl aldrig ställa upp på det här, men han influerade mig oerhört mycket i början på mitt sökande på ledarskap som jag hade gjort där på universitetet genom psykologin. Han tackade ja. Han hängde med första turneringen och vi hade ingen arbetsbeskrivning. Jag sa, du tar på dig liksom på med Sverigekläder här, hoppa in, var nära mig, var nära laget, var med på varenda samling, lyssna på vad jag säger, coacha mig. Första samlingen kommer, han sitter i omklädningsrummet, går in och babblar till gubbarna och säger, drar liksom alla de här hockeyklyschorna som hockeycoacher drar med. Så kommer han in till mig och så säger han, du, vad fan kan vara det där för något? Ja, men bra genomgång, hur tyckte du det gick för dig? Ja, jag tyckte det gick bra. Okej. Okay. Och jag kommer ihåg att jag sa till och med att jag tycker att jag var tydlig. Ja, för vem då, sa han. För dig själv var det tydlig. För det som är själv, och då vänder vi vred på ordet självklart. Att det som är, vänder man på det ordet precis som ledarskap, så blir det bara klart för en själv.
Ja, just det. Ja.
Det är självklart. Ja, det är klart, det är självklart, säger någon. Ja. Ja, men det är bara klart för dig själv. De andra förstod inte. Så då gjorde han ett test. För att jag, det som var fördelen då, det var att jag var ganska open-minded. Jag hade börjat vrida och vända på mig själv och insåg att jag behövde göra en resa. Och då sa han, får jag göra ett test med gubbarna? Jag tar 5-6 ord av dem du sa som inte jag förstod. För han kunde inte hockey och det var ju bra. Så här pinch och det var massa så här konstiga engelska ord. Så gjorde han ett läxförhör dagen efter vad det betydde av laget. Och på ett ord så fick han 17 olika betydelser. Oj, oj, oj. Och jag tyckte jag var tydlig. Så där började en resa där jag frågade han att dag 2 vi jobbar ihop. Så frågade jag, aha, men hur gör jag då? Ja, om du inte skulle prata så mycket så skulle du kunna prova ställa någon fråga, sa han. Så får de prata. För om de kan beskriva vad de ska göra så vet ju de vad det är de ska utföra. Och det knyter ju an lite grann med det du säger. Att så länge man inte gör det man pratar om man ska göra och förstår det själv, så har ju inte skett någon förändring.
Tillbaka till det är att jag tycker det är så jävla coolt att hitta små saker i saker som folk nämner. Jag träffar många människor, sitter och snackar med dig gött här nu, träffar massa olika folk. Det som du sa nu, självklart, det ordet, det är precis likadant som med ledarskap. Det har jag ju lagt in i mitt game nu. Jag har ju det.
Bra.
Ja, men jag plockar sådana grejer. Fan, den lirar med mig. Och exakt det du sa nu, den kommer också lira med mig. Den var ju som bara en käftsmäll.
Men det är det enda jag kommer ihåg från grundskolan. Det var att min svenska lärare sa att svenska språket, tvåstaviga ord, vill du veta vad de betyder, ändra ordningen på dem.
Den är fantastisk.
Självförtroende. Vem ska du ha förtroende för?
Tror för själv.
Ja.
Ja. Fy fan vad bra.
Självkänsla, självbild. Bild för dig själv. Bild av dig själv, förtroende för dig själv. Att ha självförtroende, det är att ha förtroende för sig själv i en given situation. Det är jätteenkelt. Självförtroende kopplar många ihop med att det är en allmän känsla. Det är det inte. Du kan ju ha ett jättedålig känsla en dag. Du har bråkat med, du bråkar aldrig med frun. Med katterna kanske.
Ja, med katterna.
Ja, och kommer till paddelbanan och kan fortfarande spela bra. För du vet vad du ska göra. Så du vet att när någon har ett smashläge så kliver du fram på linjen. Där har du ett otroligt självförtroende. Trots att kanske självkänslan för dig själv har ruckats lite grann. Så att, sånt här tycker jag är kul att prata om.
Men den är ju helt rå, alltså den du sa där. Den tar jag verkligen till mig. Och det tycker jag är så jävla coolt, för du har ju byggt ditt game och fortsätter bygga ditt game. Jag snackar game, alltså ditt liv eller vad det må vara. Man får kalla det vad man vill. Jag kallar det game för jag tycker det är rätt nice. Det är ungefär så jag byggde min kampsports game på marken när jag brottas. Jag har ju mitt game. Du hade haft ditt game, för det är vissa grejer som funkar för dig som inte funkar för mig.
Ja, men jag tror att jag hade flytt.
Och du menar det att när du väl har känt på en grej och testat en grej och känner att fan det där funkar ju, då har jag har ju tagit det jag fått av dig och implementerat i mig själv
och gjort det till ett eget,
eller hur?
Det är det som är grejen.
Ja, och det är ju det jag brinner för. Jag tycker det är så jävla bra, det är att pushar hela tiden och prata med människor om alltså hur viktigt det är att lyssna på många människor och se vad som plocka godbitar och bygg ditt game. Mm. För följa någon blint, det är ju bedrövligt ska jag säga.
Nej, det kan bli jävligt obra. Det som händer på ledarskapsutbildningen, att du lyssnar på någon. Men det är därför jag tycker det är så svårt med föreläsningsformen som utbildning. För det är en som pratar och det är fel människa som pratar. Det är egentligen de som sitter där som ska vilja lära sig något, som ska prata, och den som föreläser som ska lyssna. Och det är precis tvärtom när du går på en vanlig utbildning.
Men tillbaka till det då. När du märkte att, vad fan är det här liksom? Det här, han har ju jävligt mycket rätt här.
Ja, där händer det något.
Du måste ju bara, wow.
Ja, men där ändrades hela mitt, faktiskt. Det var ett paradigmskifte för mig som coach. Och jag hade jobbat 15 år med att jag pratade om lyssnar. Sen hade det blivit frustrerat att de inte gör som jag säger. För allting hade varit självklart för mig. För jag hade sagt det flera gånger till och med. Och det är skillnaden på hur jag jobbar idag. Så förstår jag att ingenting är självklart. Bara för att jag ser eller jag vet hur någonting ska göras. Utan spelarna behöver faktiskt göra det till sitt eget. Och därför så jobbar jag ju mycket, mycket mer nu öppet med frågor, följdfrågor, lyssnande. Får mina spelare att prata mer, både med mig men också med varandra. Har jag en spelare som kan förklara hur vi ska göra i en given situation för en annan spelare, så vet jag ju att han själv, nummer ett så vet han själv vad som ska göras, nummer två så kommer han ju själv inte att slarva i och med att han ställer krav på att kompisen ska göra det. Så är en otrolig skillnad på sättet. Jag har tagit mig an min coaching efter jag började jobba tillsammans med John. Och nu har vi jobbat, jag tror jag jobbar mer än 15 år. Jag tror jag skarvar några år. Det är säkert nästan 20 år tillsammans nu. Så han påverkar mig fortfarande.
Det är som du nämnde där. Nu blir jag ju lite sådär, för jag befinner mig där jag befinner mig just nu. Jag har en del utmaningar med min kommunikation med min son. Jag är ju vet öppen här.
Vad är det för ålder på honom?
Nej, han blir 26 år.
Okej.
Okay. Så han är äldre. Ja. Men jag har tittat tillbaka lite grann på hur jag pratade med honom.
Aha,
i hans, jag har landat där, jag jobbar mycket med det just nu. Jag har en del att styra där.
Så,
och jag
vet, coolt att du gör det, att du
öppnar upp dig själv. Jag är jävligt öppen där, för det är någonting som jag håller mig själv ansvarig genom att jag säger det också här och nu.
Ja, precis.
Så att jag kommer att göra de här grejerna. Jag har inte tagit det ännu, det är därför jag är öppen och säger det. Men jag har landat i... Och det var därför det tog så hårt på ett bra sätt med självklart.
Ja.
För att jag har landat nu i att när jag har pratat med min son i hans uppväxt. Mm. Alltså, nu är han vuxen liksom. Mm. Men i hans uppväxt så tittar jag tillbaka på hur jag har pratat med
exakt
min son.
Exakt.
Ja. Och då, det som jag har landat i, det är att han är... Numera är han tre personer för mig. Det låter lite skissat kanske, men jag förklarar. Om du är min son här framför mig.
Mm.
Så morfas han i tre personer. Där jag är på ena sidan. Benjamin i detta fallet är i mitten. Mm. Och på andra sidan är min farsa.
Ja, just det.
Så att just. Jag har fram tills han började hänga med polare och vara ute och nyttja lite alkohol. Så var det två personer. Då var det jag och Benjamin. Och jag har kommit på mig själv att jag pratar till mig själv så jävla mycket.
Aha, okej.
Okay. Jag, alltså, jag har landat i det.
Mm, mm.
Och där har jag då gått... Ja, jag har landat i det idag. Mm. Och jag kommer också förklara för honom de här grejerna.
Grymt.
Ja, jag kommer göra det. Ja. Men där har jag landat i. Så jag förstår att... Jag har inte kommit igenom på det sättet som jag bör kanske ha gjort. Nej. Och sen då nästa steg, det är ju att tillbaka till, det är inte optimalt att nyttja alkohol heller för den delen.
Mm.
Jag har ju en uppväxt med så många andra alkohol i familjen.
Ja, det har jag också. Så att...
Ja, och det är ju väldigt, väldigt vanligt.
Ja.
Ja, och då är det väldigt, väldigt hemskt och mindfuckande, om man nu ska snacka engelska ord då.
Mm.
Att jag då ser min farsa, är du med? Ser min farsa på ena sidan.
Exakt.
Och att jag pratar till min farsa när det är min son.
Ja, just
det. Apropå mindfuckande då.
Nej, men jag förstår. Och det är ju här någonstans, man ligger liksom i att... Man glider in i en förväntad roll. Och den förväntade rollen sker ju för oss utifrån den kultur vi är uppväxt i. Så en hockeyspelare som blir hockeytränare kommer väldigt ofta leda som han har blivit ledd. Så han kommer ju att upprepa sättet, även om det inte har varit positivt, så kommer han ju att, har han haft en alldeles för hård coach, så kommer oftast den spelaren som blir coachen också vara för hård.
Mm.
Så han pratar, han blir ju också tre personer. Det är spelaren, det är coachen, det är den tidigare coachen. Så det blir samma sak med ledarskapet. Att jag tror, Christian, att man i ledarskapet som förälder, som är det viktigaste ledarskapet vi har, och det känner jag mig själv, jag har pratat alldeles för mycket till mina barn. Skulle jag fråga dem om Skulle någon fråga dem, tycker att pappa är en bra lyssnare, så skulle jag bli så förvånad om de skulle säga ja. För det tror inte jag att de gör. För jag har pratat till dem för mycket. För man, och jag tror att det är lätt man glider in i en förväntad roll som förälder. Att jag behöver prata till det. Man hade ju kunnat, om man skulle fått en föräldrautbildning, kunna göra det mycket, mycket klokare.
Ja.
Att lyssna, stötta, prata, fråga, följdfråga, inte komma med rätta snören utan låta dem bygga upp sina värderingar tillsammans. Men vi fick ju aldrig någon föräldrautbildning där på BB, tyvärr, eller någon manual.
Det var exakt, och det är så kul att du säger det, för jag snackar om det där jättemycket. Det är ju inte så att, nu var jag var relativt ung, om man ser till idag så var jag relativt ung när jag blev pappa. Jag var 23, ungefär där. Du var också relativt ung, va?
Ja, men jag var relativt ung, men han är 00 grabben min och jag är
24 då, 50, borta.
Jag är 71. Så att
ja, du är mycket äldre än mig, det är viktigt att få fram bara.
Du är 29 då. Blir du 29?
Minus 20.
Jag tror vi imponerar på många där ute som lyssnar nu på mattekunskaper.
Ja, det är grymt. Nej, men tillbaka till det. Jag brukar alltid säga det. Det är inte så att ditt barn kommer ut med en bok, så här blir du en bra pappa.
Nej.
Alltså,
nej,
är du med?
Nej.
Vad fan ska jag göra nu?
Ja, nej, det är tufft och det är svårt att känna skuld för det. Shit, det är lätt att säga nu, man hade fått göra omresan om man hade kunnat göra det annorlunda, vad det får för effekter. Men jag är stolt över att mina barn, de nu står på egna ben och liksom klarar sig och har bra värderingar och så vidare. Så att det är tufft, det är det svåraste ledarskapet, det är att vara förälder.
Ja, nej, jag håller med dig där. Jag vet inte hur mycket jag har instruerat och hjälpt människor till andra nivåer och du vet de här grejerna vi snackar om nu utan att hjälpa människor liksom att utvecklas, och de har varit väldigt tacksamma för den resan och allting, men jag är jävligt svårt att bli profet i sin egen stad liksom.
Ja. Nej, men jag tror man glider in i den där förväntade rollen. Nu är jag pappa och då är mitt ansvar att vara på ett visst sätt och så vidare. Och jag tror också att jag läste någonting om det, att när man ser likheter med ens egna svagheter i sina egna barn, svagheter man inte tycker om hos sig själv, det är nästan det svåraste att ta tag i. Och det här har mina barn ganska roligt åt mig idag, att det är... Jag säger åt dem att inte äta så mycket godis. Jag är största godisrottan själv liksom.
Så, ja, men det är ju det.
Så det kan vi skratta åt idag. Så att,
ja. Det är ju det som är så skönt, att det ändå allting har sin tid förhoppningsvis också.
Ja. Och jag tror så länge man är självkritisk och reflekterande så kan man alltid jobba med den här relationen. Så att, men det är ju inte lätt.
Nej, absolut inte. Nej, men jag har ju landat mer i det att jag kan ju åtminstone berätta om hur jag tänkte som ung pappa hela vägen. Jag kan ju bara, det är där jag har landat, att det kan jag berätta om. Ja. Sen är det ju upp till personen i fråga, oavsett om det är min familjemedlem, grabb, dotter eller vad det må vara, eller om det är en elev eller en, vem jag än pratar med, så handlar det om att då får ju de bygga sitt game eller använda det.
Exakt.
Jag kan ju bara förklara efter jag har lyssnat då, eller hur?
Ja. Nej, det är ju så. Så att det är väl bland det svåraste att göra, att vara en god lyssnare. Det är ju väldigt, väldigt ovanligt i våran tidsålder. Alla har så bråttom och ska ha snabba kickar, så att det att ha en kurs på det, att bli en bra lyssnare, hade nog gjort många till bättre ledare, tror jag.
Jag håller med dig där, för det finns en, för många här något år sedan så fick jag, så lyssnade jag faktiskt på en föreläsning av en kille som hade skrivit en bok. Han heter Shapiro efternamn, kommer inte ihåg, Steve Shapiro tror jag. Listening for Success. Mm-hmm. Det här var 29, det måste vara 29 år sedan, eller 20, du vet, 25 år sedan någonting så här. Och det sitter fortfarande i, apropå det du nämnde förut, att saker och ting sätter sig.
Ja, exakt.
Och det var just det att lyssna är så otroligt viktigt. Mm. För det attraherar mer än vad det faktiskt...
Ja, men absolut. Och det skapar också någonstans en... Det skapas band i en relation, tror jag, som vidare kan utvecklas till att bli... Att man skapar verkligt liksom trust, alltså tillit för varandra. Så jag tror att där någonstans i intresset för varandra, att man verkligen bryr sig om varandra i lyssnandet, skapas de starkaste banden.
Mm. Jag tänker på det. Jag jobbar ju jättemycket med förtroende idag. Gjort det under flera år. Och för min del då, Jag tar mig själv som ett exempel. När jag var yngre, jag ville ju vara alla till lags, hjälpa så många människor som möjligt. Sa jag till 10 pers, levererade på 3.
Just det.
Sådana saker gjorde jag väldigt, väldigt mycket förr. Och sen den här resan som jag då, likadant som du hittade, fan, där vände det mesta liksom. Att då började jag jobba med mig själv på ett annat sätt. Och det var 10 år sedan ungefär. 2014 ungefär.
Vad hände då?
Jag landade i mig själv där och då det var då jag började resan med att styra upp min privatekonomi. Bestämde mig för att jag vill inte vara den jag är här och nu, utan jag vill ju vara en person som säger jag en sak så ska jag leverera på det. Så det var väldigt mycket som hände under en kort tid. Och det är också då börja för utbilda mig själv, poddar, mycket böcker och sådana saker. Och idag jobbar jag ju extremt mycket med att leverera på det jag säger.
Just det.
Alltså, säger jag, idag ska vi bokar in en tid och då gör jag det.
Mm.
10 av 10.
Det bygger ju förtroende, det bygger ju trust.
Ja, för mig är det ju så idag att jag är ju väldigt så här, och är det så att jag till den 10:e personen, det kommer inte funka, då är jag också jävligt snabb att säga att, vet du vad?
Grymt.
Det blir fel här.
Grymt.
Förekomma istället för förekommas.
Ja, ja. Nej, jag har faktiskt, vi har skojat om det, coachteamet nu. Att jag gillar engelska ord, för jag tycker engelska språket är, dels inom ishockeyn och mitt jobb så använder vi mycket, mycket engelska genom att vi har mycket utländska spelare och så. Så det är inte att jag nu vill sitta och vara cool och prata engelska. Men vi har använt något som vi kallar som jag kallar för RAT system. Responsibility, accountability, trust. Och responsibility är ju ansvar. Att man, det är två vägar med ett ansvar. Och det är två vägar med allt med trust. Och jag som ledare, jag frågar mina spelare vad de vill ha mig. Ja, men jag vill veta vad jag har för ansvarsområde. Du som min chef ger mig ett ansvarsområde. Ja, men det är ju steg 1. Steg 2, det är att ta sitt ansvar. Hur tar du ditt ansvar? Hur gör du dig själv accountable? Svenska pålitlig, att vara ansvarstagande, tror jag liksom de svenska översättningarna är. För det skapar trust och det skapar pålitlighet, att jag verkligen litar på den här personen. Och tillit kommer också två vägar. Att en anställd behöver lita på sin chef. Att man verkligen känner sig skyddad av sin chef. Att man är, det är nästan den viktigaste delen i ledarskap tycker jag, att man skyddar sin flock. Man löser sina interna strider, man tar dem aldrig utanför det stängda rummet. Men man kan ta det öga mot öga och man bygger trust så genom att man står upp för varandra utåt så att man blir ett gäng. Att man löser inte sina konflikter så att fienden ser att man har konflikter. Det tycker jag är jätteviktigt i ledarskap. Men det är också så att jag behöver ju känna tillit med mina spelare för att skicka ut de sista minuterna i en match, att veta att de gör rätt på en tekning i egen zon. De kan inte titta på något eget då. De måste vara accountable i den situationen. Så därför vi jobbar hela tiden med de här 3 stegen. Att vi vill ha trust mellan människor. Det är det viktigaste när vi jobbar tillsammans, att 5 man ska jobba tight ihop där ute på isen. Att de behöver lita på varandra. De ska inte behöva, hockey är en snabb sport. De ska inte behöva titta om ens lagkompisar och täcker deras rygg, utan de behöver bara pang agera och kunna spela på en instinkt. Och skadas det här genom att man säger en sak, att det är ditt ansvar att åka bakom min rygg hemåt, och det inte görs, då stannar allting för oss. Så att det här tycker jag är väldigt viktigt, att jobba dels responsibility, kolla upp accountability, hur hålls man accountable för det man har fått som ansvarsområde. Jag älskar själv att vara, som du säger, att det är en del av mitt ledarskap, att säga en sak så gör jag det. Det vill jag stå för annars så kommer jag aldrig kunna bygga något tillit i mina relationer. Och det är nästan en av de viktigaste värderingarna vi har i Frölunda idag, så är det just de här 3 stegen.
Mm. Fan vad intressant du säger det alltså. Den är så, jag tycker den är otroligt viktig. Precis när du nämnde det så drog jag tillbaka till min grupp när jag gjorde militärtjänst.
Just det, ja, det är samma.
Exakt. För alltså, och nu börjar det stå rakt upp här igen. Alltså. För där och då hade jag gjort allt för mina gruppmedlemmar.
Ja.
Alltså allt.
Där man hamnar i lagsport.
Ja, du ser, exakt. Det är bara rätt upp liksom. Ja. Och jag ska dra en liten, grej bara på det. För jag, tyvärr hade vi inga sociala medier på den tiden. Eller tyvärr, i vissa fall jävligt nice. Däremot så hade det varit, jag tror att vi hade kunnat hänga ännu mer i efterhand. Än vad vi har gjort. Och du vet, ha kontakten och de här grejerna. För det har jag sagt. Både du och vi är lite äldre. Men då är det så här att min gruppchef, som jag tyckte var, apropå ledare, han tog exakt det du nämnde. Han ledde, liksom, visade vägen, levererade på det han sa, allting. Och det märkte ju vi ganska snabbt. Liksom. Vi hade ju en intern röstning, vem som skulle bli gruppchef. Alltså vi hade massa sådana grejer. Och då var det lite så att vissa kände sig, vad fan var jag då? Och du vet, och hela den här interna fighten då. Och i slutändan landade det så jävla bra, för det var så rätt, rätt person. Så den personen levererade svinbra. Jag har alltså inte träffat honom sen den dagen. För, och nu kommer jag försöka dra ihop säcken här också när det gäller det vi faktiskt pratade om tidigare. Då är det så här, då är jag på Bonn Paddel. För det här är 1,5 år sedan tror jag någonstans.
Okej.
Okay. Ja, jag kan vara lite fel där. Jag står alltså vid, och du vet ju var det ligger och allting. Och i receptionen där ungefär, jag står och pratar med en person. Så som jag tittar på dig nu, så ser jag över axeln. Vad fan? Den här killen känner jag igen. Och jag har tänkt på personen ganska mycket. Vad gör han idag?
Ja, just det.
Står han i receptionen på Bonn Paddel. Det här är alltså min gruppchef.
Fan vad coolt.
Så många år senare.
Mm.
Och du vet. Jag lyser som, det är helt otroligt. Och jag bara. Och så connectar vi. Han ser ju mig.
Ja,
och jag ser honom. Oh, what the fuck, du vet. Så blir det värsta jävla fulgråten där liksom.
Ja.
Alltså jag kram och jag blir alldeles till mig.
Ja.
Och just hur mycket olika delar av ditt liv kan betyda, alltså det betyder så jävla mycket, vissa saker. Och tillbaka till trust då. Ja. Alltså jag hade tagit en kula för den killen där och då.
Men säg att han var hantverkare idag.
Ja.
Hade du litat på att han skulle leverera för dig?
Ja.
För det var precis det här jag var med om. Men jag hade en gammal spelare som byggde mitt hus. Vi byggde ett hus för, ja, det började bli 15 år sedan. Han levererade huset. Jag kunde lita på han till 100%.
Ja, för jag litar ju på honom som människa.
Exakt.
Och säger han till mig att, ej fan, jag driver det här bolaget och jag levererar på det. Jag gör det där idag. Sign me up.
Exakt.
Är du med?
Exakt.
Alltså, jag blir alldeles till mig. Det är så jävla viktigt.
Och det är hit jag vill få mina lagkamrater. Alltså det här är ledarskap för mig.
Ja.
Att få två lagkamrater, att Max Friberg och Niklas Lasu ska få den här relationen som du upplever med din gruppchef.
Mm.
Det är för mig att skapa ledare. Ja. Att Niklas Lasu kan få den, att han kan bli den gruppchefen för Isak Born som är yngre, som är 18 år. Att de kan ha den relationen hela livet. Mm. Det är det viktigaste för mig i mitt jobb. Så att inte jag går in och tar över hela showen och gör att, för att så kan det också bli, för att är jag för hård eller att jag kliver på och inte skapar trust i min grupp, finns inte trusten i gruppen, så kommer människor som inte känner att de är skyddade kommer att vilja skydda sig själv. Och då uppstår egoism, då skyddar man sig själv. I lumpen då var det bara en grupp som skulle framåt.
Ja.
Och man tog hand om allt och alla, och jag kommer ihåg själv hur det var när jag låg inne. Det var en kille som inte kunde knäppa skjortan, pang, vi knäppte den åt, en annan kunde inte bädda sängen. Vi bäddade sängen åt dem, men vi såg till att få med oss allihop hela tiden. Och det är så jag vill att det ska fungera i ett hockeylag också. Så att man lämnar aldrig någon bakom. Men har man en för hård chef, så kan det kan gå blixtsnabbt, så kan man förstöra den här trusten. Att man är för hård, att man anklagar någon, man ställer någon utanför gruppen. Eller man gör någonting offentligt som gör att nästa känner att shit. Är jag nästa kille som står på den listan att bli liksom utsinglad. Så att jag är väldigt, väldigt noggrann med det. Att jag dömer aldrig mina spelare utåt i media. Jag ser vissa av mina kollegor som coacher när de blir stressade och att tappa sin trust i sin förening, pratar om att toppspelarna måste leverera eller målvakten var för dålig. Eller jag ser det hela tiden som teamjobb, att har målvakten släppt 7 så vi måste spela bättre försvarsspel, vi måste hjälpa han bättre. Han är bra. Och jag tror att det är den miljön, det är det som är miljö, att skapa en luft där sådana här relationer kan frodas. Och det är militären experter på. Det tror inte de som inte har gjort lumpen eller vad, de förstår inte det, vilken teamanda som skapas av ett väldigt, väldigt tydligt ledarskap på vad varje människas ansvarsområde är. Men också, det ska göras.
Mm. Så jävla viktigt alltså.
Så att, vi pratar faktiskt i de termerna, att göra allt med militärisk precision, att lära sig någonting, att... ska du lära dig någonting i ditt yrke, att lära dig det fullt ut tills du är en expert på det. Och när är du en expert på det? När har du nått mästarklass på att göra något? Att känna till någonting, ja, teoretiskt, det går ganska snabbt. Att, om man tar körskortsexemplet, att du teoretiskt så här kör man bil. Ja, men fan, det greppar man på några dagar. Man får börja övningsköra i lugn trafik, det fixar man. Men att köra bil i rusningstrafik i Rom eller Paris... det är en bit dit. Mm. Att göra det och vara lugn och cool och fixa det. Och där ligger ju våran, och det vet du som är från kampsporten, just där, att nöta tills någonting verkligen är inlärt. Inte bara att man jobbar med, för varför bråttom idag tycker jag att vi jobbar med utlärning. Ja, men vi har ju lärt det här, vi har ju pratat om det här. Jo, men vi har inte lärt oss det här. Det är en helt annan dimension tycker jag. Och där tror jag att ni kampsportare är grymma.
Ja, men just... det här att drilla liksom.
Exakt.
Måste, alltså, för det finns, återigen, du ska ju jobba in det så det sitter i ryggraden och hela den här biten folk snackar om. Men det är ju inget bullshit. Det är ju så det är. Du måste ju instinktivt, exakt, kunna agera där och då.
Trots stressnivåer. Och
precis. Fight or flight or freeze liksom.
Exakt. Är du med?
Jag har ju börjat snacka om det ganska mycket. Jag tränar ju väldigt mycket runt de tre. Jag tränar för att eventuellt kunna fly om jag behöver.
Mm.
Ja. Jag tränar för att jag eventuellt ska kunna fightas om jag måste.
Mm.
Och jag tränar också, drillar också. För att inte frysa när det verkligen shit hits the fan liksom, på engelska. Ja. Är du med? Exakt.
Ja.
De grejerna tycker jag är väldigt, väldigt viktiga. Mm. Till exempel någonting som är otroligt viktigt som jag pratar om också jättemycket oavsett vilken ålder vi är i, men jag tror på att drilla det under en lång tid och alltid ha med sig det, till exempel fallteknik, hur jag ramlar när jag sen kanske blir äldre, eller oavsett om jag kanske halkar här ute. Ja, när det är halt.
Du kommer ju bara rulla som en liksom boseboll i trapporna på ålder.
Nej, men är du med, jag tänker där, för det
är
för
nej, det är jättebra.
Du, för att få med det i livet.
Ja. Nej, men just det där drillandet, så tror jag att vi lever ett ganska otåligt samhälle med ständiga kickar, och att ligga kvar och drilla något tills man verkligen kan det. Det gör ju alla vi som har diagnoser. Men de som inte har det, Christian, som spelar paddel 10 timmar per dygn, är ju väldigt otåliga och förstår inte varför de missar den där bandersan.
Nej, precis.
Så nej, men det är ju någonting det jag säger inom idrotten, där vi tidigare hade den här gymnastikläraren som var utbildad på GH i Stockholm, och de trodde ju på drillningen. Att alla skulle lära sig hoppa bock, och de hade en metodik och systematisk inlärning. Och det får jag påminna lite grann om in i ishockeyn, för vi har så mycket hjälpmedel idag med framförallt video. Så vi konsumerar video i våran inlärning, och det är ju bara ett sätt, det är en teoretisk inlärning, men väldigt många behöver känna för att kunna göra något till sitt eget med drillningen, med nötningen.
Men nu jobbar ju du med jäkligt duktiga atleter.
Som, ja, absolut, är på en, det är världsklassnivå.
Som är så otroligt, helt grymt. Men om vi backar lite, jag är lite intresserad av det här, för det är kul att höra hur du tänker där. För någonting som alltid är en utmaning, om vi nu tar ner det då på en, ja, tillbaka till det här normala eller lagom nivå då,
ja,
vad det nu är.
Ja.
Alltså, då har vi det här, klockan är ett exempel, där nu är vi i februari, nu börjar det bli lite tunnare på gymmen, för det har varit smällsmockat januari, februari förmodligen, nu börjar det bli lite mindre.
Börjar tunna ut.
Ja, och alltså, har du någon idé, tanke på hur vi skulle kunna förmedla ut till människor som har den här tummen i röven att, eller är periodare, är du med mig? Alltså du vet, hitta det här nya, sätta en vana eller ett beteende eller så, eller vill ändra någonting till det positiva. Alltså är du med mig?
Ja, men jag tror den resan är ju internt att hur ska jag säga, det är så många som har externa och fel målbilder till varför de tränar. Så hitta starkare syften, hitta why, liksom det är där du behöver gräva, inte bara tänka på hur det vill se ut, men varför då, varför är det viktigt? Liksom, det är där resan börjar för personlig utveckling och göra hållbara saker, för att överhuvudtaget vilja växa som människa, att inte bara vara redo för att förändras och förändra sina vanor, det är jättesvårt. För oss människor, ännu svårare för vissa människotyper. Så jag tror att jobbar jag alltid med att hitta varför då. Längst där inne, vad är sanningen om mig själv? Varför är det viktigt för mig att gå till gymmet? Varför är det viktigt för mig att komma i form? Vad ger det för mig? Vad har jag för tankar om mig själv inne på djupet? Och kommer man i närheten av det, det är ju svårt. För det är många lager som behöver passeras, så kan man också hitta en väldig styrka. För när man hittar sitt why för någonting så hittar man också energin till förändring.
Ja, återigen, det är så jävla skönt att du säger det, för jag tycker så här, jag snackar helt om det. Vad fan, när du väl har hittat ditt varför, förankrat det, alltså verkligen känner det varför.
På riktigt, ja, exakt.
För det finns ju, återigen som du sa, det finns folk som säger vad de vill, men 7 levels of why till exempel, eller vad fan som helst. Det finns mycket som helst för att gräva ner sig där, hur du ska hålla löken eller vad det må vara. Så är det så att när du väl har hittat ditt varför så starkt, då säger jag så här, då kommer du hitta ditt hur.
Ja, ja.
Är du med?
Ja,
alltså hur, frågetecken, då blir du kreativ också, hur du ska. Jag tycker det blir nice. Men du, en annan grej då. Avslutningsvis då, så har jag en fråga till dig. Du är ju uppåt landet, eller hur?
Ja, inte nu.
Nej, är jag Göteborg, det är du. Du hör mig på dig. Ja. Men var, alltså, då känner jag så här. När jag tänker norrut, då, för, i alla fall ovanför Stockholm, så tenderar det ju vara en del vintersport. Ishockey är ju såklart också en form av lite kallare sport. Men jag tänker på skidor då. Ja. Är det så att du har stått på skidor mycket eller?
Ja, det är ju så att när man växer upp där uppe där det är snö många månader per vinter, så ingår det till och med i skolgymnastiken att man ska åka skidor.
Ja, det gör det. Är det utför eller är det på längd? Ja,
framförallt på längden. Ja. Tvingas ju alla till på skolgympan, och det skapar ju liksom ett ganska tufft förhållande för många till längdåkning. och en del återhämtar sig och tar upp det i äldre ålder, och en del gör det aldrig liksom, för att det är lite påtvingat så. Men utför sig, jag har åkt jättemycket skidor och älskar att åka utför. Det är verkligen en av mina stora passioner att åka utför, men hur går det själv?
Nej, jag tänkte, om vi bara håller oss utför, vi börjar där, och utför är ju jävligt roligt.
Ja, ja.
Det är ju skitkul.
Ja, det är kul. Det är ju ständiga kickar och,
och då tänker jag så här att du nämnde ju precis att det var vissa av dina kompisar i skolan förmodligen som kanske har en del utmaningar med den här längddelen fortfarande efter skolan. Vissa grejer sätter ju sig trauma liksom.
Ja, det är trauma.
Är det lite trauma med längden för din del?
Ja, nej, jag har inte plockat upp den än. Det är faktiskt så. Jag provade att plocka upp det för, nu är allting för 15 år sedan. Fan, börjar bli gammal. och att plocka fram mina gamla lagg liksom från det jag var, jag vet inte hur ung, och ett par gamla rackar, och skulle ut och åka, satte på lite festvalla och körde på som fan. Jag var helt blöt i svett. Och det första som hände är att en farbror som är säkert 80 år kommer med bra fart, bromsar in när han ska liksom passera mig, för jag har så låg fart, och tittar på mig, jag är dödslut. Jag har åkt 5 kilometer från den här festvallan nere i backen hela tiden och bara bromsar mig till och med ner. Så frågar han, hur är det? Och så det är lugnt, och så blåser han vidare. Sen kommer det en thailändska och liksom bara blåser förbi mig också, och jag säger, hon kan ju inte åka skidor. Och då tog jag faktiskt av mig skidorna och kastade dem i skogen. Och gick i mål och köpte mig ett par nya skidor sen.
Utspör?
Nej, jag köpte mig ett par längdskidor faktiskt. Okay. Det är en fantastisk motionsform, men det sitter i det där från skolgympan, tror jag.
Jag fattar. Men då kanske det var dumt. Jag tänkte, fan, det här var klockrent. Nu när Roger kommer, då tänkte jag, då frågar jag Roger om lite tips och råd här inför Vasaloppet som då ska avhandlas nu på söndag. Nu är det ju onsdag idag. Så att,
du har ju lite tid på dig att träna. Jäkla dåre. Det är sant, du ska åka alltså.
Ja. Vi åker upp på fredag och det är ju om en två dagar då så åker vi upp. Och då ska jag faktiskt åka ut för lite också. Två dagar i alla fall. Men sen är det ju då öppna spåret som jag och nio grabbar gör.
Har du provat sådana här skor man sätter fast i skidorna? Det kallas för pjäxor.
Jag testade. Jag hämtar ut utrustningen imorgon som jag hyr. Jag har då inte stått på längdskidor i hela mitt liv.
Ska du inte åka ner till domen här då?
Nej.
Du ska inte.
Men i alla fall, det är en kul grej. Det gäller att utmana sig lite grann. Men det sagt så sa jag ju detta. Jag har ju aldrig stått på längdskidor. Och då sa jag så här, min morsa sa jag så här då. App, det har du visst gjort. Ja, okej, okay, jag är med dig. Jag har ett kort där jag står på ett par skidor. Jag tror det tar en minut efter att jag har stått på de skidorna. Så gör jag som du, slängde dem.
Ja, och
då är jag 6 eller 7 år. Så ja, nej, jag har inte gjort
det här
något.
Blir kul att följa.
Ja, men du, för fan, vi kan ju snacka med hur mycket som helst här. Jag är bara jävligt glad att vi kan sitta och snacka så här. Och jag är jättetacksam för att du kom förbi. Och som sagt, jag tycker det är skitintressant det som du jobbar med när det gäller ledarskap. Skapa ledare. Och framförallt har jag med mig den grymma där att jag vänder på orden.
Tvåstaviga
orden.
Det är bra.
Den är helt grym. Ja. Hoppas ni där ute också fattar hur jävla viktig den är. För när du fattar den.
Ja, och hitta innebörden i orden.
Eller hur?
Det är bra.
Ja. Med det sagt så, tack så mycket för att du kom förbi.
Tack så mycket.
Ja, det är bra allihopa. Tack. Fan vad nice. Känns det okej, eller?
Ja, det är bra. Ja. Det är svinkul.
Gött snack.